Hej och välkomna till avsnitt 1010 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070-30-28-95-0. Här följer idag den 20 januari 2020 en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska göra en uppdatering, en sedvanlig uppdatering om det senaste i USA. Och det som det har skrivits och pratats mest om är såklart riksrättsprocessen mot Donald Trump. Vad är det som har hänt där nu på sistone?
Ja, det var ju häromdagen så skickade ju då slutligen Nancy Pelosi över de här två articles of impeachment till senaten. Och det som är intressant med det hela var att för en dryg månad sen så var det ju akutläge. Det var ju tvungen att göra sån här riksrättsprocessen omedelbart för det var så akut och Trump var ju så stort hot. Och sen tog det här nästan en månad för att skicka över det här till senaten. Så vad som var en akut situation blev helt plötsligt det raka motsatsen. Och det visar ju då att fallet, deras case då, demokraternas case är ju så himla svagt. Så skickade i alla fall över det nu till senaten. Och tanken då, eller målet, vad ska man säga, strategin bakom Pelosis förhållningssätt och att inte skicka det till senaten var att hon försökte skaffa sig någon slags förhandlingsläge då att kunna förhandla fram att kunna bestämma och besluta hur senaten ska gå vidare med processen. Men naturligtvis har ju inte demokraterna i kongress, i representanthuset och Pelosi någon form av makt att kunna påverka senaten, så att hennes strategi då att på något sätt försöka hålla senaten gisslan, det bombar ju totalt. Och sen kan vi också konstatera att Nancy Pelosi blåljög under presskonferensen och skickade. Det är det som är så himla fult med hur hon beter sig och demokraterna beter sig. Så hon skickade över de här articles of impeachment till senaten och sen så citerade hon Trump. Men hon ljög om vad Trump hade sagt. Hon sa rakt ut att, och jag översätter det här på svenska, men hon sa att Trump sa så här, sa hon: jag vill att ni, med andra ord Ukraina, gör mig, med fokus på mig, en tjänst. Men det finns dokumenten som då, det var det här telefonsamtalet som Trump hade då med Ukrainas president. Men det Trump faktiskt sa var: jag vill att ni, med andra ord Ukraina, gör oss, USA, en tjänst.
Mm, okay.
Och det är otrolig skillnad. Så Pelosi sa att Trump vill att Ukraina skulle göra Trump personligen en tjänst. Men Trump vill att Ukraina skulle göra USA som land en tjänst. Och det är otrolig skillnad.
Ja, verkligen. För här har vi ett oss, alltså landet, och ett jag, personen. Så att det, ja,
precis. Och det var väldigt fult att göra så i en presskonferens. De står då. Naturligtvis folk begriper ju det. Det är ju bara att gå och titta på vad som är dokumenterat redan. Men det är väldigt fult att hålla på så där. Och det visar också att Nancy Pelosi inte har något case mot Trump. Därför att om man måste ljuga om, även om då dokumenten redan, alla vet redan vad som är sagt officiellt och det finns dokumenterat. Så om man måste ändå stå där och ljuga under en presskonferens, så vet vi ju att hon inte har någonting att komma med. Och det är synd att det ska vara så, men det här är bara en ren politisk process.
Mm.
Och nummer två som jag tänkte nämna bara rätt fort är att demokratiska senatorer och även då naturligtvis demokratiska representanter i representanthuset då, har ju redan nu börjat påstå att om inte Trump blir fälld av senaten och republikanerna i senaten, så är republikanerna i senaten korrupta. Med andra ord, att de har redan börjat påpeka att republikanerna är korrupta och de hjälper till att begå massa lagbrott. Och det är väldigt fult det också.
Verkligen, och då vill jag säga det jag har sagt ganska lång tid, alltså att den här processen egentligen borde vara legitim i första början, därför att konstitutionen är ganska tydlig med att om man inte tror att presidenten kommer att bli fälld i båda kamrar, då ska man inte ens inleda en sån här process, för
precis,
då blir det
precis
en politisering av konstitutionen som är till för ett redskap när en enhetlig kongress är ense om att det här är en farlig president för hela landet, och det är man ju inte nu, och då borde processen inte ens ha inletts, så att det är en politisering av det här verktyget, impeachment.
Och det var ju precis det som grunderna av USA var otroligt. De skrev ju de här federal documents, de här federalist documents, vad de heter. De skrev
papers.
Ju mycket, papers. De skrev mycket om det där och där de då förklarar, andra konstitutioner är då skriven så här i grundlagen, va? Men de här federalist papers, det är ju då, ska man säga, tankarna varje då, de här Thomas Jefferson och alla de här som då skrev under konstitutionen. De skrev då personliga, vad ska man säga, dokument där de resonerar kring hur de personligen liksom funderar på.
Mm.
Och de var väldigt, väldigt oroliga för att impeachment skulle bli en politisk process, precis som den har blivit. Och de sa att det var just därför som de gjorde att senaten och kongress och representanthuset skulle ha två helt olika uppgifter för att undvika eller minimera risken att man kan fälla en president enbart partipolitiskt. Och det är någonting som då Nancy Pelosi, hon sa ju väldigt, väldigt länge att vi kan inte göra någonting förrän vi har republikanerna med oss, och vi tänker inte göra en impeachment därför att vi måste, det här måste vara, det splittrar landet för mycket om vi inte har båda partierna på samma sida. Och det var ju precis det som Chuck Schumer och Nancy Pelosi och demokratiska partiet sa under Bill Clinton. Så att de har ju helt vänt kappan efter vinden nu. Och de som egentligen styr processen som vi har pratat om förut, det är den här extremvänsterfalangen med Alexandra Ocasio-Cortez och den här Bernie Sanders och Rashida Tlaib och vad heter hon, Ilhan Omar, alla de där vänsterfalangen. Det är de som driver på det här.
Verkligen. Innan vi går vidare, jag tänkte börja göra en liten rättning, och det är så att Thomas Jefferson, han var inte med på att signa konstitutionen, för han var i Paris då, så att det var alla andra som gjorde det, men han skrev frihetsförklaringen. Så att,
ja, just det.
Som Thomas Jefferson-fan vill jag bara inflika det. Men alltså, det här är ju, jag läste också, det var du som skrev till mig, att demokraterna, de firar ju verkligen det här, att nu har det kommit igång på riktigt, och häromdagen så delar de ut speciella impeachment pens till och med.
Precis.
Och alltså, det här är det största de har gjort sedan valet 2018, impeachment-processen, stämmer det?
Ja, de har ju inte åstadkommit någonting annat. Och det här, så måste man också säga, att det här visar extrema hyckleriet hos det demokratiska partiet och vänsterliberal media. Demokratiska partiet med Nancy Pelosi spetsen och media, då, de här CNN och MSNBC, alla de där, de har ju då gått ut och konstant säger att det här är ett väldigt sorgligt tillfälle, det här är ett historiskt sorgligt kapitel i USAs liv. Och sen firar de bokstavligen har arrangerat fester för att fira att Trump är impeached. Så å ena sidan officiellt säger de att det här är stor sorgens dag. Och sen så några timmar senare de sitter de så super som så fulla och firar. Och Nancy Pelosi hade ju då beställt speciella pennor där det står impeachment pens, Nancy Pelosi då, impeachment pens, som hon delar ut till demokraterna i representanthuset då. Och det visar just det här hyckleriet att de låtsas att det ska vara någon slags allvarlig, ledsam, sorgsen period i USA. Men egentligen så är de ju naturligtvis jätteglada. Och jag såg att Washington Post, tror jag det var, nu minns jag, tror det var Washington Post, de tweetade då ut att ja, nu gör vi impeachment, nu ska vi ta festa till ungefär. Det var ett väldigt, väldigt osmakligt tweet. Men sen så tog de och raderade tweetet, det var för ett par veckor sedan. Och det liksom är det att folk kan ju inte hålla sig, va. Men det är tyvärr det vi är, att det här handlar ju inte om egentligen några lagbrott. För det finns ju fortfarande inga lagbrott som är bevisade. Det är ju det som är problemet som demokraterna har. Det var ju därför de gick ifrån det ena till det andra, de hoppar från det ena ämnet till det andra för att kunna hitta någonting. Sen slutade det ju med att de tog två extremt vaga, luddiga impeachment articles som ingen egentligen vet vad det betyder. Eller det kan betyda vad som helst. Mm. Och hoppas på att de kastar pil i mörker och hoppas att träffa något.
Verkligen, verkligen. Om vi ska blicka framåt då i den här processen, vad kommer hända nu härnäst? För jag vet ju att de demokratiska senatorerna som kampanjar till president nu, de måste åka till Washington DC för att vara med på de här senatsförhören. Så att, vad händer nu härnäst?
Ja, så enligt rykten, och det här är bara rykten, men enligt rykten så vill det demokratiska partiet ha Joe Biden som presidentkandidat. Så demokratiska partiet, igen, det är rykten. Så demokratiska partiet vill att den här impeachment process ska ta väldigt, väldigt lång tid. För det gör att Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Amy Klobuchar, som då är senatorer, som då måste, de blir då upplåsta i senaten. Och då kan Joe Biden fortsätta kampanja, och de har inte då samma möjlighet att göra det. Så demokraterna kan använda det så här för ett strategiskt, ren strategi helt enkelt. Anledningen till att demokratiska partiet vill ha Joe Biden är att han verkar nu den som har störst chans att slå Donald Trump. Tittar man på opinionsundersökningar så Donald Trumps, den senaste undersökningen som kommit ut visar att Donald Trump faktiskt slår Amy Klobuchar, Elizabeth Warren, Bernie Sanders om de går head to head. För Trumps siffror helt enkelt håller sig starka och växer lite grann medan de andra går ner lite, och det beror på att independent voters helt enkelt inser att Trump är det bästa valet. Mm. Och det gör att demokratiska partiet förstår att Biden är det bästa sättet att kunna slå Trump, och då måste de hitta på någonting för att kunna göra det. Mm. Så som det går vidare nu, att det finns två möjligheter, ja, det är två olika saker diskuteras nu i senaten för den här riksrättsprocessen. En är att inga nya vittnen ska tas upp. Och det gör då att man enbart ska gå efter det som då representanthuset har hållit på med, va. Den andra möjligheten är att vittnen i senaten, att folk kommer att vittna i senaten med, till exempel individer som John Bolton, Mick Mulvaney, Mike Pompeo, som inte vittnar i representanthuset, de kan eventuellt kan komma och vittna i senaten. Men Om de vittnar, och det är de vittnena då som då demokratiska senatorerna vill ha. Om de kommer att vittna så kommer naturligtvis då republikanska senatorer att kräva sina vittnen. Och det kommer då innebära att Joe Biden, förmodligen Hunter Biden och naturligtvis visselblåsare, även Chuck Schumer. Nej, förlåt, Chuck Schumer, vad säger jag? Adam Schiff kommer att behöva vittna. Och det demokraterna säger är att nej, vi vill inte ställa upp. Adam Schiff vill inte vittna naturligtvis. Joe Biden eller Hunter Biden kommer ju inte att vittna. Så att det är ett stort problem för demokraterna nu, därför att de vill att enbart deras vittnen ska kunna få vittna, medan republikanerna inte ska få kalla in några vittnen. Det demokraterna inte riktigt begriper, tror jag, eller så begriper de när de vägrar acceptera det, att det är ju republikanerna som styr senaten. Så om republikanerna vill ha in sina vittnen så får de ju det. Och det är inte mycket demokraterna kan göra åt det. Så att det ska bli, ingen riktigt vet hur det här kommer att sluta, men det verkar som att det är något 50-50 om vittnen kommer in eller inte. Det är någonting de håller på att förhandla om just nu. Så vi får se under dagen. Det drar igång imorgon om jag förstår det rätt.
Ja, precis, precis. Vi får fortsätta följa efter det. Men om vi flyttar oss från Washington D.C. söderut utåt till gränsen mot Mexiko, där du sa att Donald Trump, hans stora vallöfte 2016, det var att bygga en mur mot Mexiko, och det här är något han pratar om fortfarande när han är ute och kampanjar. Och den här muren, nu byggs den för fullt. Kan du uppdatera lite om det?
Oh ja, de har ju byggt hundratals kilometer av den där muren. Och alldeles bara för ett par veckor sedan så fick Trump då, var det 7-8 miljarder någonting dollar för att fortsätta bygga den där muren. Han allokerade pengar från Pentagon, tror jag det var, för att kunna fortsätta bygga muren. Så att murbygget, och det rapporteras extremt lite om det där murbygget just nu. I svensk media ser ju ingenting, och i amerikansk vänsterliberal media är ju ingenting om det. Men murbygget, det går oerhört fort framåt. Alltså det kommer att vara, eller barriären som det nu heter. Men oavsett vad det är, så jag tror att de pratar om att de skulle förlänga den där barriären med ytterligare, var det 7500 mil eller vad det nu, jag minns inte exakta siffrorna var, men barriären kommer nog förlängas ytterligare med tiotals mil än vad det var tänkt från början. Så att den går framåt rejält nu. Och på
Och
tal och,
han fortsätter.
ja, förlåt. Nej, jag tänkte säga, och på tal om det nu, att det den här illegala invandringen som skapar då väldigt mycket problem i USA, framförallt i Texas, där många illegala invandrare hamnar. Och även då flyktingar hamnar. Jag tänkte nämna det att Texas, delstaten Texas har officiellt gått ut och sagt att de vill inte ta emot några flyktingar. Inte ens regelrätta FN-flyktingar längre. De är överfulla, påstår de, av flyktingar. Så att de kan inte hantera fler. Så det är den första delstaten nu som verkligen säger att inga fler flyktingar i Texas. Vi klarar inte av fler.
Och vi kan säga att det var Trump som gav delstater den här möjligheten att säga nej till att ta emot kvotflyktingar, som man kanske skulle
Japp.
säga. Så att det är Trumps förtjänst att delstaterna får säga nej och Texas är först där. Men jag tänkte, har du någon koll på, har muren hjälpt någonting? Alltså om vi hoppar tillbaka till muren igen, har den hjälpt? Har den bidragit till att på något sätt, vet du det, stämma våld och liksom illegal invandring och så?
Enligt gränspolisen, och jag tittar ju på Fox News väldigt ofta, och enligt gränspolisen då folk som är stationerade vid gränsen, som intervjuas, med andra ord gränspolisvakterna som arbetar där, säger att den hjälper otroligt mycket. Det gör det helt enkelt svårare att smuggla människor, det blir svårare, och det säger sig ju självt. Jag menar, det är ju som att om man har ett hus och man bygger en vägg och låser en dörr, det är ju svårare att göra ett inbrott än om man har öppna dörrar och inga väggar eller vad det nu är. Så att enligt de som jobbar där, som är på marken, de ger Trump otroligt mycket stöd. Det liksom är unanimous, det är liksom enhälligt stöd för Trump, att de påstår att muren hjälper otroligt mycket. Att den har en, och sen exakt hur man mäter det, jag menar, man kan ju mäta i siffror hur många som kommer och går och släpps in och tar sig in och sådär. Men min förståelse är i alla fall att där muren redan finns, till exempel i El Paso, så byggde de ju en mur, en del av en mur för några år sedan, och då såg man att antalet vapen och droger och människor som då tog sig in illegalt sjönk dramatiskt omedelbart. Så att siffror finns där muren redan har funnits, att den hjälper, att det blir en drastisk skillnad.
Just det. Har det varit något mer prat om operationen mot Iran då och allt det här? Nu är det lite över, men det är fortfarande ett efterspel. Konflikten är inte helt över än, men även om det inte kommer att bli något krig.
Nej, jag tror inte det. Är ganska lugnt nu på amerikanskt håll. Det är väl att demokraterna skyller väl på Trump, att det är hans fel att planet sköts ner. Jag tror Justin Trudeau, den kanadensiska premiärministern, indikerar också att det här var ju Trumps fel. Så att annat än att media och vänsterliberala politiker försöker skylla planets nedskjutning på Trump, så är det ganska lugnt just nu. Jag tror inte, Trump har ju faktiskt noll intresse av att ingå i ett krig. Han vill inte hålla på och kriga med Iran. Så att han, det är inte direkt, jag tror inte det finns någon risk att han kommer att hitta på någonting korkat och liksom anfalla Iran eller iranska intressen just nu. Utan jag tror att det helt enkelt ligger i vad Iran har för planer. Och sen om Iran gör någonting så kommer Trump att reagera naturligtvis. Men som det är just nu så ligger det ganska lugnt till. Och jag tror att Trump har andra saker som är mycket större och viktigare för USA på sin tallrik än Iran just nu.
Ja, visst. Okej, har vi något mer? Något avslutande att nämna?
Jag tänkte nämna att den här USMCA, den här dealen då med Kanada och Mexiko är påskriven nu. Och det kommer att göra en stor skillnad för USA, framförallt bönder. Men även då biltillverkare. Och den här första fasen av den här Kina-dealen är ju påskriven också just nu. Som kommer att göra stor skillnad med. Så att samtidigt som då, det här var ganska intressant. Nancy Pelosi höll sin presskonferens förra veckan. Där hon då förklarar hur sorgset det här är att USA nu ska göra en riksrättsprocess mot Trump. Och skicka över de här articles of impeachment till senaten. Så samtidigt, exakt samma tid så höll Trump en presskonferens där han förklarar de här. Att hur den här USMCA och den här Kina-dealen då. Så att man ser ju skillnaden. Demokraterna får ingenting gjort, de bara bråkar och hatar. Och Trump, han skriver på och dealer kors och tvärs nu som gör det bättre. Som helt enkelt gör det bättre för amerikanska folket. Så det är skillnaden i de partierna helt enkelt.
Mm. Jag kan nämna sista sak, eller en sak till här också då, det är att Trump också återinfört rätten till allmän skolbön. Det här var ju någonting som det har varit förbjudet i USA länge att be på raster och såna saker, och Trump återinförde det med hänvisning till första konstitutionstillägget, och när han gjorde det i Vita huset så hade han massa religiösa bakom sig, kristna men även muslimer och mormoner och alla möjliga trosuppfattningar bakom sig. Och så fick de berätta vad de hade varit med om i skolorna. En katolik sa att på det de kallar Ash Wednesday, eller deras, jag vet inte exakt den högtiden, jag kan den inte så bra, men man strö aska på pannan i alla fall.
Ja,
då hade andra elever kommit fram och hånat honom, och läraren hade ställt sig på de andra sidan och sagt gå och tvätta dig och sådana saker. Och kristna även lokala som har sagt att de vill be för kompisar som ja, kanske har tuff matteprov eller någonting, de har sagt nej, men det får man inte göra. Och Trump sa att det här är helt fel, och han betonade att konstitutionen handlar om att skydda människor, inklusive religiösa, från statsmakten, inte om att skydda från religion, förklarade Trump. Och det var en väldigt intressant sak att säga. Och det här är ju ett helt annat förhållningssätt till religionen här i Sverige. Så att jag tycker att det är spännande, och det gör att man förstår att Trump verkligen har stöd av väldigt många, inte alla, men väldigt många av dem är även illokala. Därför att även om det här såklart gäller alla religiösa, så majoriteten av de religiösa i USA är kristna. Det är inte som i Sverige, utan så är det.
Ja, och jag tänkte också att vi kan nämna att det här visar också det här extrema hyckleriet som pågår i USA, precis som i Sverige, va? Att man hånar kristna som strör aska på sin panna då för att värda sin religion. Men det finns ju inte en chans att de samma personerna skulle håna en muslim som bär en hijab till exempel. Det är ju otänkbart, va? Så man kan håna kristna, men man absolut inte hånar muslimer, och man stödjer inte ens muslimer som vill göra sig av med hijaben för att då skapa sig mer frihet då för kvinnor. Och det är det hyckleriet som pågår. Jag tänkte bara nämna ett par till saker som är intressanta. Vi pratar om de här det var den här amerikanska college-fotbollsfinalen då som spelades för en vecka sedan mellan Louisiana State University och Clemson University i South Carolina. Jag tänkte bara nämna att Trump fick stående ovationer. Det var 80 000 pers på läktarna som stod upp och bara gjorde stående ovationer för honom. Mm. Så att när han väl kommer utanför den här Washington-bubblan så får han stående ovationer vart han än befinner sig helt enkelt. Och det är det som många media tyvärr aldrig rapporterar om. Framförallt svensk rapporterar. Media rapporterar inte om det. Utan de bara säger att Trump avskyr, folk avskyr Trump och ditten och datten, va. Men när Trump väl åker ut i landet så får han ovationer vart han än befinner sig helt enkelt. Och det är någonting som inte svenskar tyvärr får tillräckligt mycket information om.
Nej, det är helt sant. Och det är jätteviktigt att upplysa om det. Och nu vet jag också att SVT har fått en ny USA-korre. Han heter Stefan Åsberg och han kommer ta över efter Carina Bergfeldt. Vi får se om han gör ett bättre jobb än hon gjorde. Men jag är inte helt säker på det. Men vi får se.
Mm. Ja, vi får se. Jag tänker bara nämna en snabb sak till här. Det är, du vet, 2017, alldeles efter att Trump vann valet, alldeles efter han blev inaugurated, så var det en sån här, de kallar det för en women's march som pågick då. Mm. Som de skulle skapa, vilket var en Trump-hatar-demonstration då. Och 2017 så räknar man med att ungefär 5,3 miljoner människor runt om i USA deltog i den marschen, varav 300-500 000 i Washington DC tror jag det var. Den marschen då, den demonstrationen pågick igår, den gick av stapeln igår med, och man räknar med att det var några tiotals tusen. Så att anti-Trump demonstrationerna minskar kraftigt i USA. De har liksom bara en några procent av dem var för 3-4 år sedan. Och det beror på att det helt enkelt folk som börjar få det bättre och inser att oj, Trump är inte så dålig ändå. För att han gör det bättre för oss. Samtidigt, för 2017 så startade en demonstration för kvinnor då som skulle uppmärksamma. Det kanske har pågått längre, men den uppmärksammades mer 2017. Det är konservativa grupper som då skapar en demonstration för March for Life, med andra ord, mot abort. Den demonstrationen har växt kraftigt sedan 2017. Med andra ord, att Trump-hatardemonstrationerna minskar i antal och abortmotståndardemonstrationerna ökar kraftigt här i USA. Så man ser liksom att när man väl börjar titta på hur det ser ut på gatan hos vanligt folk, så representerar inte alls det som media försöker pumpa ut.
Nej, just det. Ja, det är jätteintressant. Nåväl, vad bra. Men då avslutar vi om inte något mer. Bra, okej, tack Björn.
Hej.
Det var avsnitt 1010 av amerikanska nyhetsanalyser, en ideell podcast som finns för att ge det konservativa perspektiv på USA som svensk media saknar. Stöd mottages tacksamt. Swisha en gåva till 070 30 28 95 0 eller stöd via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.
Thank you.